Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Mitt andra hem med mig, Amanda, Rodde som vanligt och dagens gäst, Kim.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack.
Kul att ha dig här.
Ja, riktigt kul att vara här.
Influgen hela vägen från Thailand.
Från paradiset tänkte jag säga.
Från paradiset på jorden.
Enbart från den här podden.
Ja, precis.
Kolla, special.
Du kan fakturera sen.
Är du den enda som flyger från Thailand till Sverige på semester?
Jag tror det. Det är en del andra svenskar jag känner i Phuket som också åker på semester, som har business i Thailand, som åker och hälsar på familj, så det är därför jag är här.
Hur många åker på vintern?
Nej.
Ingen?
Nej, det är ju så säsongsbetonat vårt jobb liksom. Så att högsäsongen november till april, då är det mycket mer jobb än vad det är lågsäsongen då.
En fråga jag måste ställa bara innan vi går in på vem du är. Hur länge sedan var det du såg snö?
2009.
Det är fan lyxigt.
Ja, det är lyx. Det är Gud, vad sjukt jag blir på dig nu. Men berätta lite mer om dig själv, Kim. Vad gör att du bor i Thailand? Varför är du där?
Ja, varför är jag där?
Och varför är du här?
Ja, jag kom till Träningsgatan, som vi kallar den, där jag har mitt gym, 2009, för att köra thaiboxning faktiskt. Så jag och min bästa polare, vi åkte ner dit till Tiger Muay Thai, som det heter, som är väldigt välkänt idag.
Ja, väldigt känt.
Och körde där i 2 veckor thaiboxning och fastnade för området och Thailand.
Vilket år var det här, sa du?
2009.
Var det där en gata? För jag har varit på den här gatan. Ja. Det är en liten gata i Chalong som,
ja,
heter,
precis.
Som är fullt med gym. Jag vet inte hur många thai-gym det finns.
Nu idag tror jag det är fem thai-gym. Totalt är det 9 gym. 2009 så var det bara ett gym. Och det var Tiger.
Aha.
Det var tredje gången jag var i Thailand, första gången 2007 och 2008. Men 2009 kände jag att nej, men nu måste vi göra någonting annat, någon annan typ av semester. Så det blev thaiboxning och sol och bad och Phuket. Och 2010 blev det samma sak igen. Jag åkte tillbaks och märkte då att området har ju växt. Och min bästa polare flyttade ner då året efter.
Samma polare som du åkte med?
Ja, precis. Mm. Ja, samma polare som jag åkte med. Och han bodde där då 6 månader. Och jag reste runt och pluggade lite i Australien 2010. Har känt under en längre tid att jag ville fly från Sverige. Liksom. Så att det var... jag tror att det var därför jag flyttade till Thailand. Och jag såg en möjlighet med att öppna eget gym där nere 2013.
Okej, okay, så du hade egentligen inte tanken att du skulle öppna något eget när du flyttade dit från början?
Nej, det blev så. Alltså jag kom in i tränings... ska man säga? Jag blev besatt lite av träning där nere. Och utbildade mig till PT. Fick ett jobb på ett litet gym 2012. För jag flyttade ner dit 2011. Bara en one way ticket ner. Se lite vad som hände. Jag var så jäkla less på Sverige.
Då hade du polaren där
också? Ja, så polaren var där nere. Så det kändes tryggt. Liksom. Jag kan området. Jag har varit på samma gata så jäkla mycket. Liksom. Så... ja, så jag hade ett jobb på ett gym ganska nära gatan och märkte att shit vad mycket kunder vi har från Träningsgatan. Och vårt gym låg bara typ 5 kilometer därifrån. Så då började jag skoja lite med min förra partner och hotellet där jag bodde på. typ att ja, men vi borde öppna ett gym här. För att det fanns inget crossfit-gym eller ett styrketräningsgym på Träningsgatan då.
Hotellet låg på Träningsgatan?
På Träningsgatan, alltså. Okay. Ja. Så det började som ett skämt och vi började spå vidare på det här liksom. Och jag drog lite siffror och drog lite, ja, lite planer man hade att det här kan bli riktigt bra om vi går ihop då. Så jag gick ihop med mina Thai-partners och fick med dem i det här projektet. Som blev Titan Fitness. Vet, vi körde ju, vi gjorde ju kalkyler, vi körde en sån här finansrapport för dem och presentation för dem och liksom sålde in idén till dem. Och idag jobbar vi ihop, har vi jobbat ihop med dem sedan 2013. Ja.
Har du gått enligt kalkylerna och planerna som ni hade gjort?
Nja, inte riktigt.
Pratar minus plus.
Alltså jag har ju råd att flyga hit för att vara med i er podd.
Ah, ja, så ja. Det, har ju... det var inte vi som betalade.
Så det har ju funkat uppenbarligen, men ja, det har ju varit riktigt tufft. Riktigt hårt jobb. Väldigt kul också har det varit. Men ja, det är liksom, det är en hård bransch. Och sen samtidigt som vi börjar bygga så börjar det poppa upp andra gym.
Och nu är det helt galet mycket.
Mm. Så ja, och vi ligger lite off. Vi ligger inte rätt på strippen. Så vi, du vet, man går ner liksom 50 meter från huvudgatan.
Tvärgata,
ja, en liten tvärgata, precis. Och det har gjort att vi har inte den här trafiken som de andra gymmen har.
Nej.
Men nu märker man att de flesta kommer till oss att vi ligger lite off. Så att det har ju liksom, med åren har det gått mycket bättre än att man ligger mitt på
mitt
där.
Ja.
Men det är väl ordet som har spridits också.
Ja.
Och... jag hälsade på dig i maj och då är det low, low season. Ja. Och då tror jag att du hade 40 pers som bodde hos dig och tränade.
Ja, det stämmer. Ja. I veckan.
Ja, ja, det är ju, det måste vara rätt mycket.
Ja, det är mycket.
Hur många tar du?
Vi skulle kunna ha, i högsäsongen har vi upp till 80-90. Mm. Vissa veckor har vi över 100 pers. Och jag tror att vår kapacitet är kanske 150. Nu håller vi på att bygga ut.
Ja, så jag att vi såg ska, det. Ja. Börjar det bli färdigt?
Ja, jag fick en bild idag. Det ser bra ut. Jag får en bild varje dag från bygget. De är duktiga.
Är du hård chef?
Nej.
Har du sagt till dem att skicka mig?
Jag har sagt till dem att skicka.
Ja, du har.
Jag tänker på, jag måste ställa den här frågan, allt ifrån att ni visade upp projektet och sålde in till de här, till att ni jobbar idag. Har det varit svårt att ha att göra med just thai-världen där borta? Jag har haft bekanta folk som jag känner till och så vidare som har försökt öppna eget och då har det kommit in allt ifrån mutningar till besvärliga människor som inte vill se det lyckas. Har det hänt dig på vägen? Som du känner så här, fan... nu är det någon som försöker sätta stopp det här med marker och man ska köpa marker och hålla på.
Jag vet folk som har haft liksom polisen som har kommit och jävlat så mycket så att de har tvingats
stänga. Ja, precis. Jag vet ju en kille som försökte öppna ett litet gym någonstans och han blev till slut, han var tvungen att sälja sitt och gå vidare för att just polisen kom förbi och ville ha pengar och allt det här. Är det någonting som du har känt av?
Jag har faktiskt inte känt av det, men det är tack vare att jag har så bra Thai-partner.
Mm.
Jag har två Thai-partners och så är det jag. Och de sköter lokala åt mig.
Okej.
Okay. Så länge det är liksom en öppen dialog, jag är öppen med dem och jag har alltid pratat med dem. Även i tuffa tider så var jag väldigt öppen och ärlig mot dem. Och jag är inte, vad ska man säga, jag är inte kaxig någonstans. Liksom. Jag visar respekt för dem.
Mm.
Och jag tror att det är jäkligt viktigt i Thailand. Liksom, att, ja, men jag är utlänning och jag lyssnar på mina Thai-partners.
Mm.
Sen att jag har idéer och självklart har jag fått slåss för mina idéer. Men man måste göra det på rätt sätt för att de ska liksom, förstå. Du måste prata på ett visst sätt. Man lär sig det med tiden. Som tur var har jag ju varit i Thailand så pass länge. Så innan jag började göra business så visste jag hur jag skulle bete mig.
Du var lite mer inlärd där.
Ja.
Du är som beroende av dem då skulle man säga. Du skulle inte kunna, om du skulle bli osam, skulle du sitta i skiten då?
Nej. För att jag sitter, vi har delat upp det som så att jag sköter försäljning och marknadsföring. Och de sköter det lokala. Så vi är beroende av varann.
Mm.
För jag är liksom ansiktet utåt. Jag har kunskaper från träning. Jag kan allt det här praktiska med hanteringen av gäster från början. Så att jag tror att man har man den där balansen, då kan man göra business i Thailand. De är beroende av mig och jag är beroende av dem. Jag tror att det är därför vi...
Det jämnar ut sig.
Visste du att du var tvungen att ha thai-partners när du satte igång? För jag menar, det kan ju tänka mig ett misstag som man, som man kan begå.
Nej, jag visste det och jag vet, alla säger det. Men du kan inte äga företag, säger alla till mig. Nej, jag vet. Jag äger en tredjedel och det är bättre än att inte äga något.
Ja, det är det bästa du så kan göra i Thailand.
Ja, och vet du de grunderna från början, då blir det lättare. Så jag visste att men det här går jag in med. Och det har
du är inställd redan.
Ja, precis. Är du inställd från början så, och sen har du rätt kontakter, då går det. Men jag har också hört skräckhistorier.
Mm. Så är det, sen är det, väljer man att lyssna på dem och ta till sig dem för mycket så händer ingenting. Mm. Då kommer man ingenstans. Ja,
men jag krigade för en grej väldigt länge, det var det här med gruppklasser.
Ja.
Och de
trodde, det är ju det som är det bästa.
Ja, och de trodde inte på det.
Nej.
Och jag sa, men alltså, det kommer komma folk, jag lovar. Och idag så kan jag ibland sitta, om vi har något argument eller någonting, då kan jag plocka upp sådana här gamla. Men kommer du ihåg när vi inte tyckte så här?
Mm.
Och idag så lever vi på att vi har typ världens bästa klasser.
Mm.
För att alla kommer hit för att träna i grupp.
Men om man tänker hur det ser ut när man kommer till er. Ni har ju allting, du kan ju berätta själv hur träningsytan är, restaurang och
ja,
och
så allt. Vi har ju byggt gymmet, innegymmet, precis bredvid hotellet. Och går du ner på gatan, 30 meter till ungefär, där har vi utomhusträningen. Så att det är typ två träningsanläggningar. Det är ett stort inomhusgym och ett ännu större utomhusgym.
Med så hinderbana.
Och hinderbana och det är crossfit-anpassat. Och även kör vi mycket vanliga boxer-size-klasser och bodyfit. Vi kallar det body 360. Och sen har vi även ett litet strongman training area med lite däck. Så själva träningsytan är 3500 kvadrat.
Och det är hur mycket.
Och det är under tak också. Och det är ganska svårt ibland att förklara hur jäkla stort det är med foton och bilder. Liksom. Men du som har varit där vet att det är väldigt stort.
Det är väldigt stort. Och väldigt funktionellt. Det finns ju allt.
Ja, funktionell träning, precis. Och själva huvudytan där vi håller klasser, den är 400 kvadratmeter för gruppklasser.
Mm.
Och nu håller vi på att bygga ut bakom ytterligare 130 kvadrat så att vi ska ha...
Det är enorma ytor.
Ja. Och när man har tränat och man liksom stapplar därifrån, då tar man sig... Det är lagom avstånd till restaurangen.
Mm, precis.
Man måste dricka någonting efteråt.
Jag tänker någonstans, innan vi går vidare i ämnet, vart någonstans har du hittat... Vad har drivkraften varit i det hela? Med tanke på att du hade några tuffa år i början. Vilket de flesta entreprenörerna har. Och det är ju det som gör en till entreprenör. Det är att man inte ger upp och fortsätter. Vad har din drivkraft då? Är det en dröm att ha det som du har idag? Eller har det varit familjedelar som har gjort att du driver? Eller vad är det som har gjort att du inte bara kastat in handduken och jag går hem till trygga Sverige?
Ja, jag tror att jag är väldigt envis. Men det har också varit en dröm att liksom jobba med gym och träningsbranschen. Det är kul, jag älskar att träna. Det har varit en passion innan jag började jobba med det. Samt att vi skapar glädje.
Mm.
Det är jäkligt kul att se människor gå ner i vikt eller bli väldigt vältränade. Alltså det är kul att jobba med något man kan.
Mm.
Så det är väl det som har pushat mig. Samtidigt som att det är väldigt varierande. Det är aldrig samma sak. Det är nya utmaningar hela tiden. Jag känner ju att jag har gått från att vara tränare på golvet till att jobba lite mer med försäljning och marknadsföring, till att skapa hemsidor, sociala medier. Så nu sitter jag jättemycket framför datorn istället.
Mm.
Och ja, därav 10 kilo extra.
Ja, runt där kommer det. Mycket bataj.
Men din vision när du startade det här, känner du att du har närmat dig det som du tänkte från början, eller har idén formats om på vägen?
Den formades om lite på vägen. Men det känns som att nu har vi fått rätt tränare på plats. Rätt personal i köket. Rätt personal i kassan. Och det tar några år innan. Och glada kunder. Alltså jäkligt mycket glada kunder just nu. Så att vi har fattat vad vi bör jobba med. I början så var jag... crossfit liksom, vi ska köra crossfit och... men det märkte jag liksom att nej, alla vill inte det liksom. Det är för svårt, det är för tufft och sen när det öppnar ett gym på gatan som heter crossfit, då får man ju tänka om liksom. Det var också ett sånt där shit, nu gör de exakt som vi hade tänkt att göra. Ja, då får man då fick vi tänka om lite och men så nu är vi mer ett motionär, inte motionär men en del retar oss och säger liksom att det här är liksom Friskis och Svettis på gatan. Men det är jag väldigt stolt över.
För alla,
jag vet inte hur Friskis och Svettis är, men
jag tycker att det var skitgrymt. Men vi är inte det här hardcore-gymmet.
Nej, men du tänker gympa typ.
Ja, men en del kan ibland retas lite att dit går de som inte är vältränade och till de andra gymmen så går
Fast ni säljer ju program. Mm. Jag har ju sett jättemycket bilder om man följer på sociala medier till exempel. Många som kommer med övervikt, köper ett program. Jag vet inte hur långa de här programmen brukar vara. Precis. Men det är väl med mat och träning och hela paketet. Mm. Och sen är faktiskt vältränade när de åker hem.
Ja, precis. Och det är det normala människor kommer till oss som inte har någon träningsbakgrund. Och vi gör dem, we make machines, säger vi. Alltså vi skapar maskiner och mycket transformation programs där det är kost, det är personlig träning, det är boende och 5 PT i veckan.
Det måste ju vara sjukt kul också, för man någonstans så inom träningsvärlden, man vill ju inte bara åt de som tränar. Man vill ju åt de som inte tränar.
Ja, precis.
Du har ju någonstans gjort en ändring i folks liv. Sen förhoppningsvis när åker de hem och fortsätter träna.
Precis.
Och då har man ju ändå gjort något jävligt bra. Mm. Jag försöker skapa mig en vision på hur det kan se ut och så vidare. Men ni pratar om restaurang.
Mm.
Ni har restaurang i själva byggnaden?
På fitnesscamp, på själva campet, utomhus träningsområdet.
Okej, okay. Kan man bo där också?
Eller
har ni boende där som tillhör er?
Ja.
Okej, okay, så ni har boende, ni har restaurang och så har ni hela fitness.
Ja, på vår lilla gata. Ja, precis.
Vi får åka dit och titta.
Ja,
men när någon köper, nu har vi gått tillbaka till det här, när någon gör ett sånt här transformation program. Mm. Du säger du har kost och personlig träning och du har grupppass och boende, hela kitet, den psykologiska biten.
Det sköter.
Hamnar den på PT:n?
Ja.
Ja, jag tänkte, för det kommer alltid en psykologisk bit.
Så det är ett möte varje kund har med sin tränare i början där de sätter sig ner one on one och pratar liksom, vad är dina mål? Vad är din bakgrund? Hur vill du träna? Och sen utifrån kundens mål så ger vi förslag på det här, så här bör du äta, så här bör du träna.
Mm.
De flesta har ju ganska lika mål. Liksom. Men en del vill gå ner i vikt, en del vill gå upp i vikt. Och det är liksom, och sen kommer tränaren och kunden fram med en plan.
Mm.
Vilka klasser som de ska gå på. Så nu sköter sig, nu är inte jag inne och petar i de här, för nu sköter sig alla tränare så himla bra. Så jag behöver inte vara där och, den där kunden, hur?
Mm. Är det utländska tränare då?
Ja, precis. Så tränarna kommer från, vi har en svensk, vi har en thailändare, en tjeck, australienare, från hela världen.
Okay. Och vilken är ditt bästa minne, din bästa historia, någon som har liksom förändrat sitt liv hos er? Har du någon som kom på så här? Jag har en kille som jag såg både när jag var där i november och nu när jag var där i maj.
Det är Walter.
Ja, han verkar komma tillbaks.
Nej, han
riktig kämpe.
Walter, alltså han som jag har varit väldigt nära, det är en kille som heter Walter från Australien som kom till oss undernärd. 60 kilo.
Ja, men det var inte den här killen.
Nej. Han var övernärd.
Ja, men det var inte samma.
Ja, men det som var så kul med den här killen, han kontaktade oss på Facebook och då...
Vad sa du, från Australien?
Ja, från Australien. Så jag hade redan kontakt med honom från första mejlet. Han kom till oss och skulle vara hos oss 12 veckor. Och han hade jobbat gärna liksom. Som många gör, satsa karriär och glömmer bort att tänka på sin egen hälsa.
Måste leva lite.
Ja, så han kommer ner och kan ingenting om träning. Ingenting om kost. Så vi får ju... Vi fick nästan liksom påminna om du måste äta. Det ingår 3 måltider och 2 shakar i hans program. Och han kämpade där liksom varje dag. Satt han sist och bara åt sakta så här. Men han gick ju upp i vikt liksom. Och fick sånt självförtroende. Han träffade en tjej på camp. Och gick upp till 75 kilo efter 12 veckor. Och han tackade mig verkligen att han tror att det här, han sa att I think this saved my life, sa han. Och det är otroligt.
Det måste vara hur värmande som
helst. Ja, det var riktigt kul att höra. Ja, och han stannade sen kvar ytterligare 12 veckor för han ville inte åka hem.
Nej, det kan man förstå. Men han åkte hem nu då, eller?
Ja.
Han med sig den andra medlemmen?
Nej, jag tror att han åkte hälsade på henne i Norge.
Vad har ni för upptagningsområden? Alltså vad är det? För jag förstår att det är folk från hela världen som åker.
Ja. Från början var det väldigt mycket australienare och mycket svenskar genom mina kontakter. Då. Och det har nu växt till Skandinavien. Vi har börjat få in amerikanare. Fortfarande mycket australienare. Mycket engelsmän faktiskt. Och sen ja, lite Singapore och Hongkong. Men ja, framförallt skulle jag vilja säga de största är skandinaver, australienare och engelsmän.
Mm. Många som kommer tillbaks.
Väldigt många ja. Kommer tillbaks, ja.
De få som jag pratade med, det var så här att men det var andra eller tredje gången. Ja. Så
det är nästan det bästa betyget.
Det är bra betyg. Ja, ja verkligen.
Så är det jättekul. Mm.
Jag tänker på, hur har din omställning privat varit ifrån att du flyttar ifrån ett av världens tryggaste länder, Sverige, till Thailand? För först skulle du ju thaiboxas.
Ja.
Och sen nu idag så driver du ditt ställe.
Mm.
Hur har själva omställningen rent privat varit med boende, tryggheter i Sverige jämfört med Thailand och... Självklart förstår jag att man trivs ju, för annars skulle man inte bo kvar.
Mm.
Men lite plus och minus, vad har de stora plussen varit, förutom vädret då? Och det stora minuset som du känner så här, fan det här saknar jag.
Mm. Ja, gud, det är svårt. Jag har ju en väldigt bra tjej som har hjälpt mig sedan nästan dag ett.
Vad bra att du tycker att hon är bra.
Ja, en väldigt bra tjej. Och omställningen är väl att man... Man blir ett med gymmet skulle jag säga. Så det var ju bara jobb i början. Jag bodde på gymmet i 6 månader i ett av kontorerna i början. Så att det har liksom det är ingenting som bara som skett så där. Det har skett väldigt långsam förändring hela tiden liksom. Så att jag känner inte att jag kan peka på att det är någonting, men
du har fått leva tryggheten i situationen.
Ja, men tryggheten har varit att jag har haft min sambo.
Mm. Och hon är svensk från Sverige då, eller? Ja. Så hon flyttade med dig?
Hon var där och var på träningssemester själv. Mm.
Ni träffades där?
Ja,
alltså.
Precis.
Men var du samma person när du bodde i Sverige som du är idag?
Jag tror att jag är en mycket bättre person.
Du är mycket bättre.
Hon har gjort mig till en mycket bättre och snällare person.
Okej, vad fint. Hon måste lyssna på det här sen.
Ja, jag hoppas det.
Men jag tänkte, hade du drivit eget innan? Vad var tanken att du skulle driva eget?
Alltså, min farfar startade ett tryckeri och sen tog min farsa över det där tryckeriet. Så jag tror att det ligger lite i släkten att vi är lite entreprenörer. Men när jag började jobba inom gymbranschen så tyckte jag att det var jäkligt kul. Liksom. För att det alltid, min passion har varit musik och träning. Och när musiken inte lyckades så då ville jag jobba med min andra passion. Och det har varit,
du har aldrig tänkt att du ska ta över tryckeriet om du nu har gått i arv? Från en generation till en annan? Fick du skit?
Nej. Nej, det fick jag inte. Men jag vill jobba med något eget. Och jag vill inte vara i Sverige.
Hur har du tacklat, för någon gång kan jag tänka mig att man stöter på det. Hur har du tacklat de människorna som inte har trott på det här? Hur har du tacklat kritiken när det är så här, någonting som är väldigt typiskt som man får höra, kan jag tänka mig så här, nej men det här kommer inte lyckas. Yes, och du är i Thailand och du är svensk för fan, gå hem. Hur har du haft sån där kritik?
Ja, jag har fått några dryga kommentarer på Facebook.
Typ är det sant?
Är det okända människor då?
Ja, det var någon jag visste vem det var. Liksom. Han, den.
Hen
skrev. ett ytterligare ett gym som kommer starta och stängas. Typ.
Ja, okej.
Okay, ja.
Förmodligen gör ju den personen ingenting själv.
Nej, inte om man har den inställningen.
Och då, jag blev ju skitsur. Jag tar åt mig ganska mycket. Liksom.
Man gör ju det.
Ja, det är liksom min inte... lilla bebis som någon kritiserar. Liksom. Så men det brukar gå över efter några dagar. Sådär. Ja. Jag går runt och är sur. Och sen...
ja. Ja, det händer fortfarande alltså?
Oh. Nej, inte lika mycket längre.
Har det kommit från nära och kära? Från de du verkligen ska ta åt dig? När man... nu säger inte jag att man ska ta åt sig när någon säger så här, nej, men det här kommer ju stängas om ett halvår. Men... som du säger, man har ju känslor ändå trots ändå. Mm. Har det kommit från sådana som du absolut inte trodde? Så här, nej, men det här, Kim, vad gör du?
Mm.
Eller hur har stödet varit från nära och kära från början? Var det någon som tänkte så här, tänk dig för nu?
Ja, många har ju sagt, ska du verkligen satsa på det där? Det har det ju, ja, visst har det varit. Och en del nära, jag ska inte hänga ut någon här nu. Men från folk jag inte trodde faktiskt. Mm. Och har ju ifrågasatt det och... Efter vi hade haft öppet i 1,5 eller 2 år, då var det någon som sa, men ska du inte börja med politik eller ska du inte ta över företaget och sådär, så här, från polare och sådär, men För i början så visste ju folk liksom att jag slet ju bara arslet av mig. Alltså, det var ju, det var en nära som var nere och hälsade på mig som sa att han visste inte vem jag var. För att jag var så uppe i varv och så stressad.
Det var ingen
han kände inte igen mig.
Liksom.
Nej, men det var bara liksom, han har berättat där efter han liksom. Då varnade han någon annan som att du håller på att gå in i väggen. Och ja, visst, ja, det var jäkligt nära. Men som sagt, det gäller att bevisa att de har fel.
Ja, men det kan ju vara, vi har pratat om det här förut i avsnitt för länge sedan, att det behöver ju inte vara, speciellt när det kommer från nära och kära, det behöver ju inte vara att det är illvilja, utan ofta ser det ju för att man bryr sig.
De är oroliga
för att det ska misslyckas eller liksom ja, men hamna på gatan i Thailand. Och det kan man ju förstå, men fan, de får bita sig i tungan tycker jag.
Ja, jag kan förstå idag att kommentarerna kom liksom, för att i början var det tufft. Vi hade 5-6 pers på klasserna.
Mm.
Det var inte alls mycket det första. Och sen hade vi väldigt mycket otur också, det glömde jag säga i början. Att det blev en militärjunta, eller militären klev in och tog över 2014.
Var det då det var krig mellan gul och röd?
Ja,
eller?
Alltså det känns ju som att media blåste upp det där väldigt mycket. För vi märkte inte av någonting. Liksom.
Ja, men här i Sverige var det en stor grej.
Ja, och det gjorde att det blev reseförbud. Och då hade vi precis öppnat. Och när det går ut med liksom UD, går ut och reser inte till Thailand, Australien.
Vilken mardröm.
Ja, så att vi har haft mycket sådana där liksom oförutsägbara tuffa hinder. Mm. Men man har tacklat. Var för sig har vi gått igenom olika svårigheter.
Men frågat om bästa minne, vilket är det värsta som har hänt när du har liksom blivit orolig om den ska kunna fortsätta? Har du haft någon sån händelse eller något sånt tillfälle?
Ja, många. Många, ja. Alltså speciellt i början var det många såna där att liksom... Ja, det var ju tal liksom att vi scrapade våra... Intäkterna räckte precis att betala löner i början. Mm. Så var en anledning varför jag bodde på gymmet. Vi tog inte ut några löner på 1,5, nästan 2 år. Liksom. Det var ju mycket uppoffringar i början. Så jag kan inte liksom riktigt säga ett specifikt, men det var ju tufft i början.
Vad fick du att fortsätta när det var så tufft?
För att jag trodde att det skulle vända. Och jag kände på mig att vi har något riktigt unikt på G. Och jag hade en del... jag hade startat konversationer med vissa som jag ville samarbeta med. Och det tog ett tag innan alla kontrakt blev klara. Men jag kände på mig liksom att det här kommer gå av. Och sen... jag tror att det var efter typ 2,5 år eller någonting. Så det var då det verkligen lossnade. Nu i oktober är det 4 år. Eller först öppnade vi en liten hälsokostbutik redan i augusti 2013. Mitt emot gymmet. Och sen öppnade vi gymmet i december 2013. Så att i augusti är det 4 år.
Vad hände med hälsokostbutiken? Finns den kvar?
Nej. Det var en av de tuffa grejerna som... Nej, det gick inte. Då får man bara inse det, men då stänger
man. Men då måste man ju kunna erkänna för sig själv och ändå fortsätta. Mm. Men känner du att du har blivit motiverad av de här motgångarna eller hårda tiderna? Har det liksom fått dig att vilja jobba ännu hårdare?
Ja.
Och visa ännu mer?
Och samtidigt som man lär sig väldigt mycket av alla misstagen. Det är väldigt lätt att glömma när du sitter i en sånt här fiasko. Mm. Att om ett år så kommer du kunna ta all den här lärdomen.
Det kommer inte hända igen.
Nej, precis. Nej. Och det var nog bra att vi startade den där lilla hälsokostbutiken. För vi trodde liksom att men det här kommer ju funka jättebra. Och folk behöver protein och snacks. Och samtidigt som att det var ett sätt för oss att promota att vi skulle öppna.
Okej, då hade du redan planen på att öppna Thailand.
Ja, visst. Det här var ju också en liten marknadsförings test då. Få ut namnet. Så att det, även fast vi inte sålde så mycket proteinburkar. Vi sålde lite tröjor och sånt därifrån. Men det var en jättebra erfarenhet. Och jag tror att det är det man måste ta ut av alla de här bråken och alla intriger och misslyckanden. Och att det blir något bra av det ändå.
Jävligt bra sagt faktiskt.
Ja, tack.
Vart ser du er verksamhet någonstans, säg om 5 år?
Jag tror att vi har byggt ut en... Jag vill bygga ut ytterligare ett open mats för klasser. Ja, vi har plats för det. Och jag tror att vi kommer göra det inom 5 år. Vi har snackat om att titta på hotell. För hela träningsgatan bara växer. Mm. Och jag har ju varit där sedan 2009.
Mm.
Så jag ser ju liksom att det finns inget stopp, känns det som.
Nej, det är klart. Det blir bara bättre.
Men hela branschen går ju bra. Mm. Och Thailand är fortfarande... Jag läste nästan på BBC då. Thailand är fortfarande en av de mest populära destinationerna.
Mm.
Och det har ju blivit lite av en snackis i Thailand också. Att den här träningsturismen går jättebra.
Mm.
Så att de faktiskt har blivit lite involverade och försöker göra det bättre. Det är snack om att de kanske ska bygga lite trottoarer mer för alla som joggar och sådär. Så att det känns som att Thailand har vaknat också utav den här träningsboomen.
Ja, själva landet känner ju på det otroligt mycket med alla resenärer som kommer in och så vidare. Kör ni thaiboxning hos er?
Nej.
Ni känner inte det? Har ni haft några planer på det? Men jag tänker mig att det måste ju vara Thailands populäraste grej när turister åker.
Ja.
Har ni haft några planer på det?
Det har varit på tal, men jag har känt att det finns ju redan så många etablerade bra klubbar.
Mm.
Jag vill inte konkurrera med dem när vi öppnade. Så vi började samarbeta med dem istället.
Mm.
Så vi samarbetar med gymmet precis bredvid oss som heter Chok Chai Muay Thai. Och vi samarbetar med Phuket Top Team. Har du hört talas om?
Ja.
Väldigt poppis.
Ja, det är jättebra gym. Och istället för att kliva in på Muay Thai-marknaden och det, så känner jag att jag låter de som kan det här sköta det. Och vi sköter fitnessdelen.
Mm.
Så att nej.
Nu har inte haft några direkta planer på eget där.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nej.
Det jag har tänkt på, ni har haft några profiler hos er också. Jag vet att Pisha har varit där som är, hon vann ju årets PT förra året, tror jag, va?
Mm.
Yes.
Sen såg jag att det är någon CrossFit-tjej som har varit där. Hon finns på hemsidan, kommer inte ihåg hennes namn.
Katti.
Ja, så är det, va?
Mm.
Hur, vet du varför de dras dit? Är det för att de är svenska, de känner...
Eller har du jagat rätt på dem?
Har du jagat dem?
Båda kanske. Nej, vi har haft jättetur med kändisar som har varit hos oss och tränat. För de vill också träna.
Mm.
Vi har haft en del svenska skådisar också som har varit och kört lite. UFC-proffs har också varit hos oss och tränat. Men framförallt så är det för att jag är svensk och därför har jag haft mycket svenska profiler.
Mm.
Känner, ja, fast jag tycker nu förminskar du dig själv när du säger att du har haft tur och att det är för att du är svensk.
Ja, nej, jag är ute efter att
folk skulle ju inte komma om det var ett kast.
Definitivt inte alltså, två gånger. Inte,
för i dagsläget, som du säger, det växer som bara den. Ja. Det finns hur mycket marknad som helst att gå på. Mm. De kan gå på vilket gym som helst, vart som helst. Men ändå kommer de dit, vilket jag tror att det är en jävla bra grej.
Ja, men det är ett jäkligt coolt ställe att träna på. Liksom, det är utomhus i djungeln nästan, liksom, med träd runt omkring. Och sen är det öppet. Så att det är liksom som att träna utomhus. Jag tror att det är det som är... ja, det är
jag som har tränat kan ju säga vad jag får för känsla när jag kommer dit. Man parkerar moppen liksom, så ser man den här utomhusytan. Och jag tycker att hinderbanan är riktigt grym. Det är den jag har kommit för. Är du tidig kan du sätta dig och dricka en shake eller någonting. Dricka lite vatten och sen kör ditt pass, stenhårda pass. Och sen är du helt slut och då kan du sitta i den där restaurangen som bara är liksom... Ja, men vad är det? 4 meter från träningsytan?
Ja,
eller?
Det är väldigt nära.
Ja, väldigt nära. Och bara sitta där, det finns en hälsosam meny, liksom hela paketet. Du behöver liksom ingenting annat. Så det är väl det som säljer, kan jag tänka mig.
Nästa destination, Phuket.
Destination Phuket.
För mig. Du har varit där ett par gånger.
Så jag får inte åka med, eller?
Nej, du kan stanna här. Nu är det min tur.
Men jag tänkte kolla med dig. Du nämnde att du jobbade som ett as i början. Hur jobbar du nu då? Som ett mindre as.
Jag jobbar ju på ett annat sätt. Liksom. Nu blir alla uppgifter, eller vad man ska kalla det, alla tasks blir enklare för att du har gjort det förut. Mm. Så att jag blir mycket mer effektiv med min tid. Så även fast jag kanske bearbetar samma mängd kundförfrågningar eller man har möten eller alltså allt, så går allting lite smidigare.
Du sköter alla de arbetsuppgifterna själv? Eller har du någon kollega som ni hjälps åt?
Ja, min tjej jobbar i gymmet och hjälper mycket med marknadsföring och sociala medier. Och hon hjälper ibland till med anställningar också.
För det kan vara en sån enkel grej som att man blir sjuk. Som egen företagare kan du ibland inte ens ligga sjuk.
Nej.
Eller måste åka och göra. Jag vet inte om du åker på Visa Runs och sånt där.
Nej, det slipper jag nu också. Så allting med åren som vi pratade om förut, liksom, det blir enklare där nere.
Blir lite den här självgående också när ni har skapat er ett namn. Och
det varumärket växer ju otroligt fort nu. Så att nu är det... Ja, allt är enklare när man är etablerad.
Hur gör du för att hämta energi? Jag förstår att du fortfarande jobbar mycket. Även om du inte jobbar som ett stort as. Så det blir många timmar.
Sover.
Det är det bästa ändå.
För 1,5 år sedan så gjorde jag ett test. Så här, att jag har alltid varit så jäkla morgontrött. Och haft svårt att sova i alla mina år. För att när klockan ringer morgonen så då stressar jag mig själv av att jag ska gå upp. Så då testade jag. Jag kommer ihåg det var så här januari 2016. Nu slutar jag ställa klockan på morgonen. Och vaknar när jag vaknar.
Dröm.
Ja. Och sen dess så sover jag så mycket bättre.
Mm.
Jag vaknar kanske vid 8:30 ändå.
Mm.
Det är ganska sent, säger många. Men för mig så... Ja.
Ja, men du har inte sovit halva dagen i alla fall.
Nej, men det har varit har underlättat stressen och alltså, när man får sova. Att allting blir enklare, känner jag. Så det var ett sätt jag gjorde det på. Enklare system med bokningar. Underlättar. Ja, så.
Men vad finns det någonting som du gör? Du nämnde att du tränar mindre nu.
Jag tränar mycket mindre.
Men yoga nämnde du tidigare när vi pratade innan podden. Alltså sådana grejer ute efter liksom vad du gör. För det finns ju...
Det var ett skämt.
Så det fanns ingen yoga. Han sa att han gjorde yoga för att bli längre. Och jag tänkte också börja med det.
Jag
tänkte
inte börja.
Men det finns faktiskt övningar. Jag har kollat upp det där.
För att bli längre?
Nej, no shit.
Ge mig tipsen.
Jag visar det efteråt. Det är sant.
Hur hittade du dem?
YouTube.
Ja, oh, du sagt alltså.
En dvärg som vill bli längre.
Hur blir man längre?
Ja, men det
jag tänker... Vi brukar fråga allihopa. Tre negativa och tre positiva grejer med dig. Tre negativa, då menar jag inte såhär, jag är skitdålig på det här. Utan mest som att, vad finns det för grejer hos dig och din personlighet som folk kan störa sig på? Det kan ju lika gärna vara en drivkraft, att du är skitdriven som folk stör sig på. Vad tror du, om vi nämner tre negativa grejer som du tror att det här kan nog påverka min omgivning?
Jag vet att jag har ganska dåligt kroppsspråk ibland.
Vad innebär
alltså,
det?
Alltså om det är något obekvämt eller om jag är irriterad, så säger mitt kroppsspråk det.
Okej, så lite övertydligt då.
Ja, och ibland är jag dålig på att kommunicera negativ kritik eller feedback.
Att du kan vara lite rak, lite för rak.
Ja.
Ja. Det är en bra grej, men det är klart, jag kan förstå att vissa kan känna sig träffade.
Det var någon tidigare som kallade sig själv för en elefant i ett glasskåp. Är det något sånt när du ska leverera?
Elefant i ett glasskåp.
Lite osmidig, ja precis. Ja.
Du är ingen bra, gå härifrån. Men jag menade egentligen något annat.
Ja, kanske, men jag, ibland är jag också för snäll.
Ja.
Okej.
För att jag känner ibland att alltså, om jag är hård och sparkar den, så kommer jag få så jäkla mycket jobb själv. Så att det ibland orkar jag liksom.
Okay.
Det är klart.
Så det har... Det var väldigt mycket i början. När det var liksom tuffa tider. Och man hade någon man ville liksom förbättra. Då ibland så tog jag inte den fighten. För att jag visste att det kanske skulle sluta illa. Och då får jag mer jobb istället.
Det är taktiskt.
Ja. Mm. Men nu... idag så har vi inte riktigt det problemet. Så jag kanske kan förbättra det lite.
Men det är ändå... Det kan ju vara jobbigt att leverera negativ kritik.
Ja.
Och speciellt när det gäller människor som jobbar med övervikt och så. Tycker du att det är alltså, personligen jobbigt? Eller ser du bara som ett jobb?
Ja, jag relaterar ofta till mig själv. Då blir det inte lika svårt. Alltså, om det är någon som är övervikt och man måste säga det till dem. Och sen är jag lite stor själv just nu. Så att det blir också...
Ja, men kan du säga att du försöker inte tillräckligt hårt liksom, eller...
Nej, men det är inte det. Det är inte det att de försöker hårt alla. Liksom. De går ju på sina pass. Men det kan vara liksom, en del står stilla för att de är så jäkla stressade.
Mm.
Att de har så höga stresshormoner. Därför går de inte ner i vikt. Mm. Det kan vara andra faktorer. Liksom. Så att...
Nej, jag tänkte om det var...
Vi har väl nått om tre punkterna, tror jag.
Det var tre punkter. De här tre punkterna var jobbiga att prata om.
Ja, precis. Nu kommer de lätta.
Tre bra grejer då. Fast de brukar vara svårare, för folk har så svårt att ge sig själv bra kritik.
Ja.
Mm. Men tre grejer som du tror kan påverka din omgivning väldigt positivt.
Att jag är envis.
Mm. Envis när det kommer till både träning och jobb, eller... Då menar jag träning, det är i och för sig jobbrelaterat det också. Mm. Men att du verkligen såhär, nej nu jävlar, jag ska ge mig fan på att du ska lyckas. Mm. Är du envis mot den personen eller är du envis mot dig själv?
Ja, båda. Ja.
Privata relationer?
Envis.
Ja, då vet inte jag om den får vara med på positiv. Om man alltid har rätt i det.
Jag kan erkänna att jag inte alltid har rätt faktiskt.
Har du inte? Ja, det har hänt någon gång.
Min tjej har nästan alltid rätt.
Okay. Ja,
det är bra. Ja, jävla bra tjej du har skaffat det där. Håll fast.
Ja, verkligen.
Två till.
Att jag är ödmjuk.
Ja. Det är positivt. Det är lite motsägelsefullt.
Oj, vad svårt det här va? Och den tredje.
Jag säger, det är svårt att ge sig bra kritik själv. Ja.
Men jag känner...
Du måste ju vara en jävel på att driva företag. Med tanke på att ni har...
Entreprenör.
Ja, och jag tror att det har med att jag är ganska allround.
Mm.
Att jag kan hemsidor, jag kan träning, jag kan marknadsföring och jag kan även... Alltså jag kan ju uppenbarligen kommunicera med thai-kulturen.
Ja,
så att det känns... Jo, men det är det, att jag är ganska allround.
Mm.
Och jag tror att det är en väldigt bra egenskap att ha som entreprenör, att du kan lite av allting.
Känner du ibland när det kommer kunder och så vidare som vill träna och så vidare, känner du ibland att du måste anstränga dig för att vara nu ska jag vara glad igen? Och
nej.
Det kommer automatiskt alltid,
ja,
för det mesta.
I början fick man nog anstränga sig lite mer och liksom man fick hålla upp ett smile liksom.
Och det var på grund av hur det gick
då,
man fick kämpa så mycket och så ska man dessutom vara glad.
Då ska du vara positiv hela tiden. Ja, det var jättemånga
även om
idag.
Kom sex pers.
Ja, det var skitbra kass idag och det var mycket folk. Och så drog man alltid till att det var åtta pers fast det var sex. Liksom. Man kom på
till vem?
Ja, men till folk som frågar. Liksom. Liksom, för att man ska liksom sprida den här positiva... Men nu idag så känner jag att jag behöver inte det för att det kommer naturligt.
Ja,
nu behöver man behöver inte fundera på det om det är 40 pers på low season.
Då, nej,
då det känns som faktiskt, att man behöver ljuga.
Det känns faktiskt väldigt bra just nu.
Men jag har en fråga. Du sa att med thailändska kulturen inte var på. Hur länge tog det för dig att vänja dig vid den thailändska kulturen? För jag som åker på semester dit, jag kan känna ibland så här, att jag blir galen. Jag blir galen på att varför funkar det inte som det gör hemma. Och maten kommer i olika tider. Barnen får alltid mat sist. Ja, men du vet. Det funkar ju inte som hemma. Sen när man har varit där ett tag, då kanske man chillar ner lite. Men det blir du inte galen på sådana grejer?
Om jag är hungrig.
Om du är hungrig. Ja, men då gäller det allt. Jag menar, du kan ju hoppa in i en taxi och säga jag ska dit. Och de bara yes. Då åker de till någon släkting som ligger 8 kilometers omväg för att fråga vart det är. För de har ingen aning.
Mm.
Det är ju så det går till.
Men det är också en sån där grej som med åren blir det enklare. Mm. Du kan om jag har lärt mig lite thailändska så nu kan man kommunicera. Mm. Då blir det enklare.
Känner du själv att du har hamnat i den här thai-kulturen? Att du kan vara så här, nej men det är klart jag fixar det. Sen vänder du om och bara, jag har inte en aning vad jag har sagt ja till. Men jag fixar det. För det, jag vet att det här med ett exempel då med tuk-tuk och taxi och allt vad det är. De säger ju sällan nej på grund av sin kultur och religionsgrej. De vill inte tappa det. De vill liksom inte visa okunnighet. Känner du själv att du kan hamna i de här, nej men det är klart jag löser det.
Ja.
Det fast du ibland känner så här, jag har inte
aning. Men ibland får jag säga att jag kan saker. Fast jag inte har aning om. Sen går jag hem och googlar.
Ja, men du gör ju någonting åt det i alla fall. Ja, men det är bra.
Ja, tack. Tack att jag googlar.
Ja, hur blir man längre?
Googla det.
Shit. Ja. Men du har lärt dig att acceptera med andra ord. Och du har liksom kommit in bra i allt det här med att driva ditt företag samtidigt som du ska bo där privat. Finns det någon dag i veckan du inte jobbar?
Ja, jag har söndagar som jag inte är på plats då.
Har ni inga pass då heller?
Nej, då är det bara inne i gymmet som är öppet.
Och det är lite grann att de sköter sig själva, va?
Ja, gym, personal, liksom. Ja, precis. Det är som ett vanligt med. Vi har även enbart medlemskap för gymmet då. Mm. Så vi har 99% av kunderna är utlänningar och sen har vi kanske 1% som är locals.
Ja.
Och de gymmar oftast?
Ja, de går på gymmet. Ja.
Men ska du bo kvar i Thailand hela livet?
Så länge gymmet går väldigt bra och jag trivs, så det är den frågan får jag ganska ofta. Så då ser jag ingen anledning att flytta tillbaks. Men man vet ju aldrig vad som händer med framtiden. Jag vill inte stänga några dörrar. Jag har fortfarande mitt svenska pass och...
Ja, det ska man ju inte slänga.
Nej,
det ska man inte slänga.
Nej, så, jag vet inte. Men just nu så känns det som att jag vill vara kvar där väldigt länge.
Sen tror jag också, säg mot all förmodan, fan okej, nu funkar det inte, det är dags att stänga ner och ta nya vägar. Hur skulle det kännas att komma hem till det vanliga livet? Ska du vara anställd här? Ska du starta någonting nytt? Säg att du är 50 bast och måste komma
driva
hem.
Driva tryckeri.
Ja, du har tryckeriet som
väntar. Gå in i tryckeribranschen igen. Ja, nej.
Det är svårt att förutspå det, tror jag. Det är jättesvårt, även om det är en månad ifrån eller 20 år.
Man kan säga vad man vill. Alltså, vad som är tanken är liksom.
Ja. Nej, jag vill inte, som sagt, så länge det går bra där nere så vill jag vara där. Men det är alltid kul att komma till Sverige på semester. Jag var ju inte i Sverige 2014, då jobbade jag bara. Och när jag kom tillbaka 2015, då hade jag inte varit i Sverige på 2 år. Och då kände jag att det hade hänt ganska mycket.
Byxor.
Ja, men det är så små grejer som att kliva av bussen liksom. Då ska man trycka på en knapp. Jag stod där och bara gick.
Ja, för dörrarna.
Ja, men så små grejer.
Vad fan händer?
Ja. Och vet, jag hade en gammal så stämp när man åkte kommunalt.
Ja, remsa.
Remsa, just det.
Sånt där kan hända mig också, för jag också sämre
jag
kommunalt.
Ja, jag kommer ihåg att det var konstigt att gå. Koderna är annorlunda nu. För några år sedan, de bytte med man ska ringa på porttelefon och sådär. Det var så, antingen hade jag glömt bort det, men det var så smågrejer som jag kände mig så jäkla dum.
Ja, det är en grej som jag inte fattar med busskorten. Jag har inte åkt buss på länge heller. Man köper ett busskort.
Ja, jag vet hur det funkar nu, jag har lärt mig.
Hur funkar det? För hur vet den vart jag ska åka?
Hur
vet den? Jag laddar på den med pengar.
Ja.
Och sen så blippar jag den någonstans. Hur vet den vart jag ska åka?
Zonbaserat.
Zonbaserat.
Säg att, nu har inte jag en aning för jag åker inte kommunalt heller, men säg att Haninge tillhör zon A.
Ja, men hur vet du om B. jag ska åka bara, om jag bara ska åka från Handen till Jordbro, det är en station, eller om jag ska åka från Handen till Nynäshamn.
Ja, men du är inom zonen och då kostar
det
en viss
pengar. Men hur vet den vart jag går av?
Det är maskinerna.
Vadå, har de en GPS på mig?
Shit, nu drog vi från Pucket till Haninge.
Ja, men jag fattar inte det där. Om det är någon som vet så får ni mejla.
Vi ska ta hit
någon.
Men Kim, varför fastnade du för Thailand?
Det är liksom anpassat för västerlänningar också, känner jag. Samtidigt som att det är det här island life. Phuket är ju byggt kring turismen liksom. Så att det är ibland i Phuket så känns det inte som att man är i Phuket, för att du har ju allting där, Subway, 7-Eleven och det är 20% västerlänningar som bor i Phuket också. Så att det är en väldigt internationell ort. Sen om du åker norrut, då är det helt annorlunda. Jag har ju varit i vissa byar så där man bara sitter och glor. Det är inte så kul. Jag gillar ju att det händer lite. Det är lite storstadskänsla om du åker in till Patong liksom. Och samtidigt som att du har det här island life om du åker upp till Bang Thao, tror jag heter. Som är små. Då har de små sådana här tuk-tuk och det är lugnt och det är lite trafik och det är bara liksom 30 minuter norr om Patong som är själva storstaden.
Var det alla som hade pengar bodde?
I Bang Tao, ja. Ja, precis.
Jag sa det när jag var hälsa på. Jag skulle vilja bo i Bang Tao. Ja. Alla som har pengar,
det är bra,
de
bra ekonomiskt ställe det där.
Ja, det är väldigt schysst där uppe.
Men hade du varit på fler ställen i Thailand när du bestämde dig för att flytta till Phuket?
Ja, jag har varit. Ja, som sagt, jag har varit uppe i norra Thailand också, Chiang Rai och Chiang Mai.
Även innan du bestämde för att flytta?
Ja.
Okay.
Och jag har varit i Bangkok då. Sen har jag varit på östsidans Koh Samui och rest runt. Så jag har varit väldigt mycket. Jag har inte varit på Koh Tao som är väldigt populärt också. Pippi, såklart. Och lite
andra. Men där kan man inte bo, där kan man bara vara lite stund.
Ja. Men det är många som bor där. Alltså. Jag känner en del som driver restauranger där ute som verkar trivas väldigt bra. Koh Lanta är schysst också. Sen har jag varit i Ao Nang. Jag har varit väldigt mycket kring. Speciellt nu när vi har bil också. Då kan man åka runt lite mer.
Men Phuket är fortfarande bästa.
Ja, för min bransch. Men det har blivit lite. Det har ju blivit som hemma. Liksom. Vi har bott på samma gatan väldigt länge. Så man blir lite hemma. Men ja, som sagt, Bang Tao är schysst.
Vad hände med thai-boxningskarriären?
Ja, det var inte min grej alltså. Det var... jag är för kort.
Nej, det kan man inte vara.
Shit, jag kör ju thai-boxning. Nu fightas inte jag.
Nej, men jag har ganska kort... Du säger, jag har ju liksom korta armar. Bänkpress har varit min grej hela livet. Liksom. Mm.
Så jag har ingen räck med... bra avstånd.
Ingen räck med...
Det är så folk.
Ja, nej. Så det var kul liksom. Jag kämpade några år med det liksom. Men det var framförallt också för att gå ner i vikt som jag körde också. För att jag var ju som jag är nu var jag då. Och sen åkte jag till Thailand och sen åt jag rätt och tränade rätt. Men då var det liksom inget bärsande. Det var ju inget socker. Och det var ju typ 10-15% av min diet var kolhydrater. Det var väldigt så strikt.
Uh-huh.
Och då gick jag ju ner väldigt mycket vikt. Och sen har jag liksom sakta men säkert gått upp nu.
Ja, men om du säger som när man jobbar som ett as. Det finns liksom... Tiden lägger man på annat och kanske sova när man väl...
Ja, men jag tränade ju 2 pass om dagen, ibland 3 pass förut innan jag hade gymmet. Så att, och när jag jobbade på gymmet, då hade jag lite PT-kunder. Sen kunde jag ha ingenting att göra ett tag. Då gick jag lite skrot liksom. Så att jag tränar mindre och mindre och håller på nu att gå tillbaka till min samma vikt. Så att jag vill faktiskt, det är någonting jag vill göra nu. När jag, och sen Sverige, du vet, alltså, ert bröd här. Alltså, det är så godis.
Så efter semestern.
Efter semestern, då tar vi tag. Så
om vi kommer ner i vinter, är det halva Kim kvar då?
Ja.
Då ska vi inte ta med bröd.
Och inga Polly.
Jag ska komma med godis så att inte jag känner mig så dålig.
Nej, snälla, kan du gå här ska lite? Vi dela på en påse Polly.
Fama, jag tycker det är skitinspirerande att lyssna på dig. Och jag tycker definitivt alla de som lyssnar på det här avsnittet ska ta till sig om hur det är att faktiskt försöka driva någonting utomlands.
Jag tycker du är modig som fan.
Ja, tack. Det är en stor respekt för att fan, hemma kan man göra lite vad som helst. För att här känner man till systemen, man kan språket.
Mm.
Kontakter och allting.
Ja. Och sen så åker man till Thailand. Jag är där ganska ofta också. Och det är sabai på allting. Mm. Och allt vad det är. Så jag tycker det är skithäftigt.
Mm, tack.
Hur får man tag på dig om allt när det gäller resor till träningsfrågor? Mm. Hur får man tag på er?
Maila är bäst via vår hemsida. Kontaktformulär titanfitness.info eller hello@titanfitness.info.
Sociala medier, Instagram, Facebook.
Där heter vi Titan Fitness Thailand i ett ord.
All right. Har ni Facebook-sida också?
Ja, det är samma sak. Titan Fitness Thailand.
Mm. All right.
Mm. Grymt. Oss hittar man på Instagram och Facebook, Mitt Andra Hem, Podcaster och Acast. Och så får man jättegärna mejla. Vi har fått våra första mejl nu.
Ja, nu är det
nu är det igång. mittandrahem@boxhaninge.se.
Yes.
Annars får man komma hit. Så det finns inga mer kontaktvägar, eller hur?
Ja, okay. Ska vi ge ut ditt nummer så att de kan börja ringa lite?
Men jag skulle bli så jävla ledsen sen när ingen ringer.
Kim, tack som fan.
Ja, sjukt kul att vara här.
Och framförallt, tack för att du tar dig tid att komma hit på din semester.
Ja,
det var så kul. Vi skojade om att du flög hit för podden, men folk får tro det om de vill.
Ja, precis.
Tack som fan, jättesnäll.
Ja, tack.
Fan vad grym det är.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.